Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och idag så har vi en gäst här som är Anders Wright och du är fondförvaltare på Consensus. Välkommen!
Tack, jättekul att vara med.
Du håller till i Lerum ju idag och vad är det? Det är 2 mil från Göteborg va?
Precis, ja. Nordöst om Göteborg.
Jag vet att du cyklar en hel del. Hur lång tid tar det att cykla in till Göteborg då för dig?
Ja, cyklar jag på så tar det en halvtimme. Så det går fortare än med bilen i pendeltrafik i alla fall.
Då är du snabb eller?
Ja, allting är relativt. Men jag har väl blivit så kallad elitmotionär nu. Så att, men jämfört med de flesta så är jag nog relativt snabb.
Mm. Du har haft stora framgångar på senare år med snabbväxande innehav, inte minst inom teknik och underhållning i din fond. Det gick jättebra förra året, men i år har det inte gått så bra. Vad säger du om det?
Nej, men det är väl naturligt att vi inte riktigt kan hålla samma tempo som vi hade förra året. Vi var upp runt 100% förra året. I år är vi väl upp 10% per idag, tror jag. Egentligen tycker jag väl att 10% på 8 månader är ganska, ganska bra. Då taktar vi nästan 20% per år. Gör man det i det långa loppet så blir det fantastisk avkastning. Så att, vi är faktiskt relativt nöjda och vi tittar inte så jättemycket på index. Men det är klart att gemene man jämför oss väldigt mycket med index. Men fonden är ju, för att vara en fond så är den ju väldigt koncentrerad. Så att vi har ju mer... Det påverkar, alltså de 10 största bolagen i portföljen kanske är 80% av fonden. Vilket gör att det är vår stockpicken som avgör väldigt mycket hur det går.
Men även ifall du inte bryr dig så mycket, nu måste ju varit väldigt roligt. Förra året var ni ju nästan uppe 100% då. Hur kändes det?
Nej, men alltså, mycket som jag gillar i det här jobbet är att jag är en tävlingsmänniska. Har ju hållit på med elitidrott på löpsidan i många år. Det är ju det jag gillar med det här, att det är så mätbart. Så det tror sjutton att vi vill egentligen vara upp 30% som många andra är i år. Så att, men vi tror väl på vår långsiktiga strategi och tror inte att det är rätt att ändra den helt plötsligt. Utan vi har skapat 30% per år de senaste 8 åren. Och förra året var det ju fantastiskt kul såklart. Men det visar väl på att man måste alltid vara på tårna och liksom... Hur det gick förra året har vi ingen nytta av i år.
Vi kommer att prata lite om Hexatronic, Embracer Evolution och Swedencare. Men vi börjar med Kambi. Det har du tröttnat på lite grann. Det brukade vara en av fondens största innehav. Men sen tappade de en nyckelkund här förra veckan. Och då verkar ni ha tröttnat, eller?
Men det är ett bolag som det är en bransch som vi anser att vi är ganska duktiga på. Så det är ett bolag som vi har haft i fonden under en längre tid. Det har väl pendlat lite mot hur stort det har varit. Vi har varit frestade och öka det där innehavet ytterligare. För vi tycker att det har sett väldigt attraktivt värderat ut. Men vi har väl haft den stötestenen att de inte historiskt riktigt har lyckats behålla sina största kunder. Och det stora caset i Kambi är ju skalbarheten i deras affär. Men den slår ju åt båda hållen.
Vi kanske ska beskriva lite kort bara vad Kambi gör för någonting.
Ja, absolut. Kambi levererar ju sport, en sportbokleverantör till operatörer. Mm. De flesta operatörerna väljer att köpa in det från en tredje partsleverantör. Men, men trenden nu på slutet har varit att fler och fler stora operatörer verkar vilja göra det in-house. Vad det beror på, vi inte, alltså det kan vara pris, det kan vara kontroll över sportboken. Och nu har man ju tappat, och USA är ju det som liksom har triggat oss och många andra, att här, det är en marknad som växer jättekraftigt. Här har vi tyckt att här finns en jättestor uppsida för Kambi. Men med Penn nu då, som väljer att utveckla sin egen sportbok, så är det ju tredje stora kunden man tappar på de senaste 3-4 åren och sånt där. Och det gör väl att då är inte bolaget lika kittlande för oss. Vi vill ju ha bolag som där alla älskar produkten liksom. Och uppenbart verkar det inte riktigt vara så. Sen har vi inte liksom, det kan nog vara prisvärt på den. Den har ju fallit också på den här nyheten, så att det kan absolut vara köpvärt på de här nivåerna också. Men vi har liksom tappat det vi tycker var spännande med bolaget. Vi har fortfarande kvar ett innehav, men vi bidrar vår tid här lite grann och ser hur vi tänker framöver.
För det som hände, det var, som ledde då till ett kraftigt börsfall, det var ju att Kambis kund, du säger Penn, och det finns också, men det heter väl Penn National Gaming, va? Att de förvärvade ett annat bolag som heter Score Media Gaming, och tanken med det förvärvet, det var att man skulle utveckla sin egen sportsbok istället för att använda sig av Kambis. Och det här är då, de andra kunderna som man tappat tidigare var, nu säger jag som Olle Bella, 888.
Men... Precis.
Och det är DraftKings. Ja, exakt. Men det här var väl också en kund som skulle dra hela USA-expansionen, kan man väl säga, eller?
Jo, alltså det blev ju ett stort kursfall när man tappade DraftKings också. Men då hade man ju på något vis att, ja men okej, de är ändå kvar Penn. Och de här tillsammans kanske tar, om jag får gissa, liksom, de skulle säkert haft halva USA-marknaden, de här tre aktörerna ihop liksom. Men nu har man liksom inte kvar jag ska inte kalla det halmstået, men nu försvann ju det också. Sen kan man har ju fler kunder och man plockar ju kunder. Så att, men ja, det känns ändå som en trend att de största operatörerna, i alla fall på USA-marknaden, väljer att göra det här in-house istället. Sen kanske det, om 10 år kanske det visar sig att det var ett strategiskt väldigt dåligt beslut av både DraftKings och Penn. Att de skulle haft det som, alltså betalat vad det kostade för att få vad vi tycker den bästa sportboken som finns, och det är nog Kambis. Men jag tror att det kommer ta tid innan de kommer tillbaka.
Men detta då, att man ska ta och så utvecklar man det på egen hand in-house istället. Visserligen då med det här förvärvet, de betalar väl runt 18 miljarder kronor för det, va? Oh,
ja, precis.
Ja. Men vad tror du om den trenden? På, liksom, kommer man på sikt inse att det är för svårt? Eller, vad tror du?
Det är väl lite där vår slutsats kommer. Vi tycker att det är omöjligt att svara på. Hade vi varit helt säkra på slutsatsen där, att de om 2 år skulle komma tillbaka, då hade vi inte tyckt att det var någon större fara för det. Vi brukar ju ha liksom en 2-3 års placeringshorisont. Sådär. Men nu tycker vi att det är väldigt osäkert och tror att det kommer ta längre tid än så innan de har lyckats. För det kommer ju ta den tiden att utveckla sportboken, sen kommer de ju, man ser ju ändå att de är beredda att betala en rejäl peng för något som inte ens är utvecklat än, och det innebär väl att de kommer ha ganska lång uthållighet att bygga upp den här sportboken innan de ger upp då.
Men om man då ser att man köper bolag för att utveckla sin egen vadslagning, är det va? Grunden. Och för att utveckla den, kan man då också tänka att Kambi skulle vara, enligt den logiken, en uppköpskandidat?
Ja, men alltså, det här som Penn köper nu, det synliggör ju på något vis värdet som finns i Kambi. Så det är det ju absolut. Men jag tror att så länge de har det förhållandet med Kindred som en operatör då, så känns det som att ett uppköp inte är, alltså, då kommer det inte finnas någon annan operatör som vill lägga bud på Kambi. Men på lite längre sikt så, är väl vi lite kanske inne på att det bästa för aktieägarna är kanske att Kindred och Kambi går skilda vägar.
Finns det några sådana tecken?
Nej, egentligen inte.
Men största ägare i Kambi, det är ju Kindreds grundare Anders Ström, och han sålde aktier 2 veckor innan DraftKings köpte SBTech, och sen så sålde han igen i våras innan Penn köpte Score. Vad tänker du om hans försäljningar?
Det är väl, egentligen är det ingenting vi lägger jättestort fokus på. Bra fingertoppskänsla får man säga. Sen har han ett jättestort innehav och han har egentligen
hyvlat. Ja, via bolag, han äger 17%.
Ja, ja. Så att tar man det till relation vad han äger, så har han ju faktiskt bara hyvlat. Så att jag lägger inte några konspirationsteorier om att han visste om det här. Så visste han om det och tyckte att det skulle slå stenhårt, då skulle han väl i så fall sålt väldigt mycket mer liksom.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen, och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Ni har ju också Evolution i portföljen, och det är precis som Kambi ett bolag som är en strategisk underleverantör åt speloperatörer. Och här har det funnits en debatt huruvida inte Evolution kan få mer konkurrens från utmanare eller att stora operatörer försöker utveckla egna lösningar. Men hittills har inget rubbat Evolution, eller? Vad är risken framåt skulle du säga?
Ja, men det är ju klart. Alltså det, just nu har de ett monopol i USA nästan, och de skulle bedöma att de typ har 80% av marknaden. De har ju ett par konkurrenter, men hittills har de inte hållit måttet, och de satsningarna som operatörerna har gjort själva har inte varit tillräckligt bra. Och den stora skillnaden här jämfört med Kambi är att då har man ju gjort de satsningarna parallellt med att man har kvar både Playtech och Evolution på sin hemsida. Och så loggar kunden in och väljer det bordet som de tycker är bäst helt enkelt. Så det blir en mer logisk och sund konkurrensbild där. Och då blir det slutkunden som väljer. Och hittills så har ju slutkunden tyckt att Evolutions produkt är överlägsen.
Det har ju funnits långt tidigare sådär diskussion bara hur svårt är det som Evolution gör? Och på något sätt, jag tycker det är liksom att man Varför är det så svårt så att säga? Varför är vallgravarna, tycks de vara ändå så pass höga som de är?
Ja, det där har vi också brottats med hela tiden. På något vis bevisar väl siffrorna och det där väldigt mycket och alla försök. Ta bara Netten, hur många år de som ändå är ett etablerat företag i branschen med väldigt stort kunnande satsade ju otroligt mycket pengar och många år med att försöka komma upp med en likvärdig produkt utan att faktiskt vara utan att lyckas då. Så att vallgravarna är bevisligen stora.
Varför? Om vi ska förklara kort vad Evolution gör för någonting. Ja.
Nej men alltså man istället för, hur ska man säga, om man tar hårdra, det som debaklerna säger då att men vad sjutton, de har bara en videokamera så
och så filmar man en kasinobord.
Så filmar de blackjackbordet och ja. Och så tittar man på det och så spelar man i realtid. Det kan ju inte vara så svårt att sätta upp det, men sen gäller det liksom få säkerheten i det här, få spelarna att känna att det inte, det är superviktigt att spelarna känner förtroende att det inte förekommer något fusk och att lyckas få så att inte omvänt, så är det jätteviktigt eller otroligt viktigt för operatörerna att känna att spelarna inte lyckas hitta ett mönster eller hitta ett sätt att räkna korten hemma. Liksom. Jämför om du sitter med ett fysiskt kasino lägger hur mycket kraft som helst på att duktiga matematiker inte sitter och räknar korten. Då kan du tänka dig att när du sitter hemma vid din dator så är det klart att du har ett jätteprogram som försöker räkna ut vilket kort som är störst. Alltså när, vart efter lek. Det är ju sannolikhetslära. Liksom, så att det går ju att räkna på det här. Så där måste man ju lägga otroliga resurser för att annars så kommer ju operatören tappas. Alltså i kasino så är det så att i det långa loppet så vinner ju huset hela tiden. Men är det någon spelare som hittar en fördel och ett sätt att kunna ändra den sannolikheten eller det oddset, då är man ju körd liksom. Så att det måste hålla väldigt bra kvalitet åt båda hållen. Och sen har man ju sen får man ju säga att det är drivet och det uppfinningsrikedomen och nöjesmaskinen som Evolution har blivit är ju mycket, mycket mer än vad det var från början, som när det kanske bara var ett blackjackbord. Nu kommer ju väldigt mycket intäkter liksom ifrån helt andra typer av spel och underhållnings. Så att bolaget själva vill ju gärna jämföra sig liksom med men vad gör du när du har en timme över? Liksom? Antingen sitter du och tittar på Netflix eller YouTube eller så kanske du fördriver tiden med att spela lite på Crazy Time på Evolution.
Har du gjort det?
Absolut.
Har du förlorat eller vunnit?
Ja, men, jag har inte spelat så mycket så på kort tid så kan man ju faktiskt slå huset. Då, så att,
har du gjort det?
Ja, men det, alltså, jag har mest testat för att se liksom, hur roligt är det här? Hur bra är spelet och finns det liksom ett nöje i det, och jag håller ju faktiskt med där, det är så pass kul så att det faktiskt är roligt att bara sitta och titta när andra spelar.
Man pratar lite om att Europa är ganska mättad marknad här för Evolution och att man blickar mot Asien, va, som är den snabbast växande regionen för dem, är det så eller?
Ja, men både USA och Asien är ju de marknaderna som ska dra tillväxten framåt. Även över i Europa utanför Norden växer ju bra. Liksom. Men absolut är det så. Och det som är spännande här är ju att dels är det ju mycket större marknader. Så att det finns ju mycket större värde i dem. Och sen så växer de ju betydligt snabbare. Så det är ju fantastiska tillväxtsiffror. Och nu börjar det ju synas även på totalen då, och det kommer ju bli större och större effekt vart efter de här marknaderna är större andel av Evolutions totala omsättning. Så att, snart kommer ju Asien vara den största marknaden och det är också den marknaden som växer snabbast.
Och då kanske det är viktigt att poängtera att det är inte Kina som gäller här, eller hur?
Nej, där har de ju, det är ju förbjudet där, så där har de ju ingen
intäkt. All online-kasino är förbjuden?
Om det inte är den kinesiska staten som tillhandahåller det, då är nog allting tillåtet, skulle jag tänka mig. Men inte från kommersiella företag.
Så vilka, när vi pratar om Asien, vilka länder pratar vi då ska dra det här?
Nej, men jag tänker mig Indien är en jättemarknad, Japan, Malaysia, Indonesien och så vidare. Det finns ju mängder med marknader där som inte är under kommunistiskt styre. Liksom.
Mm. Det är ju ganska stora svängningar i aktien. Vad säger du om det?
Ja, men det har det varit hela tiden, ska man väl säga. Och det får man nog lära sig att leva med om man vill vara långsiktig. Tål man, och så är det är inget unikt för Evolution, men tål man lite volatilitet så brukar det belöna sig. Liksom. Hellre liksom en svängig resa fram till 50% avkastning än en lugn och stilla fram till 5. Men klarar man inte det liksom, utan man sover dåligt om natten, då har det funnits mängder med tillfällen att sälja i panik, även när bolaget har gått som tåget. Så att korrektioner på 20-30% är inte ovanligt.
Jag tänkte vi byter bransch helt och hållet och för ett annat utav fondens större innehav, det är ju djurhälsobolaget Swedencare som är väldigt högt värderat, eller hur?
Ja, man får ju ha en, och det gäller väl många av de här bolagen, att i och med att de växer så kraftigt så tittar man på rullande 12 så är det svårt att räkna hem bolagen, så är det, utan man måste ju ha en tro på att den här tillväxten fortsätter och våga titta kanske 2-3 år och framåt. Mm. Och det tycker vi att det är ofta marknaden inte gör det. Och det har väl varit lite våran edge att vi vågar titta lite längre framåt.
Men Swedencare, man kan säga att de började som en enproduktsbolag. Det var väl hundtänder, Plakoff var deras stora produkt. Mm. Och nu har man det patentet som går ut i höst, tror jag, för det här. Men de har breddat sig ganska mycket. Vad är det de håller på? De gjorde ett jätteförvärv i somras till exempel. Vad händer här egentligen i Swedencare?
Ja, men alltså det är ett företagsbygge som likt många andra bolag som vi har liksom, där det är ju det vi gärna tar rygg på, entreprenörer som har ett otroligt driv, och här är det Håkan som vi tycker gör allting.
Håkan Lagerberg.
Ja, precis.
Ja,
som gör väldigt mycket rätt. Och trenden i världen i stort är väl att fler och fler skaffar husdjur. Nu har det väl varit lite dopat på slutet kan man ju tycka, men den trenden fanns även innan pandemin, och man lägger med väldigt mycket pengar på sina husdjur. Och det kan man tycka att vi gör i Sverige, men det är ingenting mot vad man gör kanske i Asien till exempel. Så man har ju breddat sig både geografiskt och produktmässigt. Och har ju, som du var inne på, en ganska hög värdering själva och lyckas ju göra på det viset väldigt attraktiva förvärv där man köper till helt andra multiplar.
Vad skulle du säga är den största risken då med dem på sikt?
Ja, men jag tycker fortfarande att det finns, och det tycker man hör på Håkan, att det finns fortfarande väldigt mycket tillväxt kvar, både organiskt och förvärvsbiten. Sen gäller det ju att få de här, de har inte så lång historik ändå, det har ju hänt väldigt mycket på kort tid, och det finns ju många förvärvande bolag som det är lätt att köpa, men sen gäller det liksom att få det, liksom, det man har köpt att dels komma in i helheten och sen att det ska fortsätta växa. Så där finns det väl en risk såklart, och sen har väl vi hyvlat lite vart efter på grund av att värderingen är så hög som den är. Det är fortfarande topp 5 innehav och det kommer det fortsätta vara, men det finns ju en minsta lilla tendens att den här tillväxten stannar av, så då är ju bolaget för högt värderat.
Vi spelar in fredagen den 13 augusti, och igår så kom Hexatronic med en rapport och aktien bara sköt i höjden på rapport och vad ska man säga? Det är ett bredbandsfiberbolag, va? Som ni har haft ganska länge. Yes. Vad tar du med dig från rapporten?
Ja, men att det där vi har pratat om och hoppats på i 2-3 år börjar spela ut. Nu går man och visar på att, och det har vi sett i ett antal kvartalsrapporter nu, men nu får man ytterligare tecken på det, att nu lyckas bolaget väldigt väl på marknader utanför Sverige. Nu växer liksom USA och Tyskland med 100% i kvartalet. Man får skaleffekter på den ökade omsättningen, så att marginalerna hamnar betydligt högre än vad man har haft historiskt. Då.
Men vad gör de rent konkret? De har liksom en installationslösning för då bredbandsfibrer. Vad gör de konkret för någonting?
Precis, de tillverkar ju inte fibern själva utan det köper de. Men sen så erbjuder de ju ett helhetspaket till teleoperatörer kan man säga som sen då gräver och installerar. Så de sköter ju inte den. Utan de är en produktleverantör till Telia till exempel i Sverige. Då.
Och de köpte Ericssons fabrik för några år sedan?
Ja, eller? Många år sedan så köpte de ju en kabelfabrik uppe i Hudiksvall som var egentligen starten på bolaget. Och lyckades ju göra det i en väldigt bra timing inför att Sverige rullade ut fiber på bred front. Och ofta är det här styrt av politiska beslut och likaså var det ju i Sverige så att då kom det ju någon målsättning att 90% av alla hushåll skulle ha fast bredband in till hemmet. Och 80% löste man väl relativt snart. Och sen är det ju alltid så att det sista landsbygden och sådär tar längre tid. Men det var ju var man då bäst och hade ett bra erbjudande så var det ju en väldigt bra period för bolaget. Som tur var så insåg väl bolaget att till slut kommer Sverige vara och mättat. Så att man började liksom treva utomlands med sitt kunnande och sådär. Och identifierade väl liksom tre marknader, Tyskland, Storbritannien och USA där utbyggnaden var väldigt låg och precis liksom börjat. Vi pratade liksom en utbyggnad under 10% i de här länderna. Men här finns det liksom även här nu då politiska beslut att man ska liksom erbjuda fiber in till hemmet till väldigt stor andel av befolkningen. Och jag tror att det som hände förra året fick nog många länders regeringar inse att det är en väldigt viktig del av infrastrukturen att man har en bra fungerande internetuppkoppling.
Men det känns som nu då när man ska rulla ut i liksom USA, Tyskland, Storbritannien, för det är de tre marknaderna fortfarande, va?
Ja. De finns även i Australien och Nya Zeeland och sådär. Men det är väl de där man ser störst potential framåt i. Ja. Så är det.
Men de är inte ensamma om att hålla på med
absolut,
det här?
Absolut inte. Och de kommer inte ta den största delen av kakan. Men det behövs inte heller med tanke på hur pass litet bolaget är. Tar de sin bit av tårtbiten här så räcker det väldigt, väldigt långt.
Vi går vidare och vi pratar om Embracer med vdn Lars Wingefors i spetsen. Har du träffat honom i Karlstad någon gång?
Inte i Karlstad, han kom faktiskt till Göteborg senast vi sågs.
Ja, men, gjorde han det? Ja. Ja. Men det är väl storstan i förhållande till Karlstad, eller? Är det taskigt, säger så?
Ja, det tycker nog han, tror jag.
Okej, okay, ja.
Ja, men det står på agendan att komma upp och träffa honom i Karlstad.
Mm. Men nu kursen backade på nyheten om att de gör flera förvärv. Tidigare har man ju aviserat förvärven i samband med rapportsläpp. Det gör man inte längre, eller hur?
Nej, man bytte väl den strategin för ett antal kvartal sedan. Och det tycker jag var bra. Det var även om man väldigt, väldigt föredömligt släpper rapporterna vid 6 på morgonen så blev det väldigt mycket information just på
och ta in. Och, ja, för det kunde vara så 13 förvärv. Alltså det var ju hur många förvärv som helst ju.
Ja,
eller
precis.
Många gånger.
Ja.
Men att kursen backade på den nyheten, hur ska man förstå det?
Nej, det ska man nog inte förstå. Det på så här.
Det är ditt jobb att säga så. Ja.
Nej, jag tyckte det var en ologisk rörelse. Och återigen det där, liksom, marknadens kortsiktiga rörelse är väldigt svår att förstå och vi lägger inte någon tid på att försöka förstå det heller. Men ska man spekulera i det så kan man väl tycka att den allmänna just nu så är liksom den allmänna sentimentet kring dataspel lite sämre och man drar liksom alla dataspel över en kant. Många har ju väldigt svåra jämförelsesiffror nu i Q2 mot förra året där man hade nytta av pandemin. Här tror jag, nu kommer ju rapporten här nästa vecka. Vi tror att Embracer kommer till motsats till många andra spelbolag kommer visa en väldigt sund organisk tillväxt även det här kvartalet. Så jag tror att här gäller det liksom att hitta russen i kakan och utnyttja att marknaden säljer allt som har med dataspel att göra just nu då. Sen kan man väl säga att vi hade väl hoppats på ett, för de tog in pengar för ganska länge sedan och har ju fortfarande väldigt stora resurser, så vi hade väl suttit och hoppats på ett större förvärv och kanske inte inom mobilspel utan mer på datasidan. Och det kom det ju inte, och vi blev väl kanske lite besvikna på det, men det gör ju inte att vi ändrar synen på bolaget. Alltså vår treårsprognos står ju fast, men det är ju långt ifrån alla som är så långsiktiga, utan den lilla besvikelsen på det förvärvet, det kanske var många som satt inne och väntade just på att förvärvet skulle komma, och sen när man då tycker att nej, men det där var inte det jag hoppas på, då blir det kanske ett säljtryck just den dagen.
Hur ser den prognosen ut då?
Ja, alltså redan nästa år så tycker vi ju att bolaget värderas liksom under 10 gånger vinsten. Just nu behöver man inte räkna så länge för att tycka att det är väldigt köpvärt. Vi tror ju att de kommer kunna lyckas växa organiskt, och vi tror att han kommer fortsätta göra värdeskapande förvärv. Och så länge vi ser det så behöver vi liksom inte sätta en exakt siffra på det är väldigt svårt att sätta den i och med att han gör så pass mycket förvärv. Men vi är väl ganska övertygade om att de siffrorna som analytikerna har för 2024 så där är alldeles för låga.
Det får vi ju se.
Det får vi se, ja. Precis.
Får jag bara fråga, för något år sedan eller två år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg, så hade man ju för lite på mobilsidan, tyckte, vet jag, Lars Wingefors själv. Vad säger du om det? Nu sa du att vi hade hoppats på ett större förvärv som inte var mot mobil.
Ja, för att det kanske finns större bolag där. Annars så håller jag med. Det är absolut mobilspelen som växer snabbast. Så tycker jag absolut att de ska vara i den sektorn också.
Vad säger du annars förresten mer generellt? Det här att spelbolagen då pressas här på börsen, är det fel tycker du? Alltså Kina har ju varit ute jättemycket och Tencent har backat och så. Är det liksom, ska de inte pressas ner lite grann?
Ja, men det kan man väl tycka. Liksom, har man en månadshorisont så är det väl logiskt. Men alltså, Mr. Market, han överdriver åt båda hållen. Liksom. Och det är ju det man kan utnyttja. Och det blir väldigt lätt. Alltså, passiva pengar i stora ETF och liknande som har spelsektorn som sin nisch då. Det är klart att de säljer ju alla sina innehav när de får utflöden. Så de här passiva pengarna kanske man hade nytta av period förra året någon gång, och nu har man lite utflöde. Och på kort sikt så är det ju likviditet och flödena som styr. Men på lång sikt så är det ju företagets vinster som styr aktiekursen står då. Så Embracer, mig vetligen så är väl omsättningen i Kina noll. Så att det påverkar ju inte vinstförmågan för Embracer överhuvudtaget. Men just en sån dag så går ju aktiekursen ner 5-6% i alla fall.
Vad ska man hålla utkik efter i rapporten? Vad kommer du hålla utkik efter specifikt i rapporten som kommer?
Alltså, ja, men det är väl den här organiska tillväxten som man gör. Alltså, nu blir det lite speciellt kvartal. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi tror och hoppas att de visar att det här är de lever på väldigt många olika ben numera, vilket gör att det blir inte lika sårbart som många andra konkurrenter. En liten uppdatering på hur de har ju en pipeline som är större än någonsin. Det ska bli väldigt spännande att följa de spelsläppen. Sen är ju bolaget så pass stort nu, så att en enskild kvartalsrapport själv, alltså, ändrar ju inte caset så där jättemycket, utan vi vill egentligen sätta en bock i kanten på det här kvartalet. Nu har ju den kursrörelsen som har kommit nu gör ju att rapporten blir lite extra. Jag tror att det är bra mätpunkt för marknaden att få om siffrorna kommer in som vi hoppas.
Er strategi i fonden, det är ju att inte fokusera på kortsiktiga rörelser, utan på sikt så tror ju ni att en vinnande strategi är att köpa bolag med stark vinsttillväxt. Men ett bolag där ni gick in som ankarinvesterare som saknar en inte bara stark utan vinsttillväxt överhuvudtaget i Readly. Och där är ni fortfarande kvar. Varför är ni det?
Jag menar, det visste vi ju när vi gick in i bolaget att det kommer dröja innan de lyckas vinst. Här måste man få upp en kritisk massa av kunder. Så att omsättningen växer ju enligt plan egentligen och enligt deras mål på 30%. Och det är inget jättestort innehav, så att vi väljer väl liksom att än så länge liksom följa med och se om bolaget lyckas med sina ambitioner. För på sikt så måste man ju ha en lönsam affär. Så det är lite som Storytel, fast de är ännu tidigare då. Det man kan känna är väl att det kanske går i vår smak lite för långsamt då. Alltså att det krävs lite väl mycket marknadsföring för att nå den omsättningen som man har då. Men det man måste se det där, och det har de ju varit jättetydliga med. Alltså man ska inte tro att det visar någon vinst för om många år liksom. Men att vi var corners och att vi fortsatt gillar bolaget, det är ju att de har en väldigt bra produkt. Jag hittar inte en kund som är missnöjd med tjänsten.
Har du tjänsten själv?
Absolut. Man måste vara. Det är det man kan göra, liksom, testa sina investeringar. Ja. Så att man får ju, för 99 kronor så får man ju mer tidningar än vad man någonsin kommer hinna läsa inom och i alla möjliga olika segment och branscher. Så
jag vet att det är så, men en sak är, man glömmer ju ibland att läsa. Det är samma som med Storytel eller vad det kan vara. Att plötsligt har det gått så flera månader så har man inte använt tjänsten, eller samma som Readly, så har man har bara kastat bort pengar, helt enkelt. För att man har glömt bort det. Nej, men det är ganska lätt hänt väl, eller?
Ja, men det är ju den här SaaS-modellen. Man kommer ihåg när man som smålänning så är man ju vansinnig på utgifter. Så att jag kommer ihåg när man liksom tv-avgiften på 1700 kronor eller vad det var. Var ju irriterande. Men nu har man väl liksom olika tv-abonnemang för 3000 istället. Liksom. Så att man betalar varje månad har ju ökat betalningsviljan hos kunderna. Det är ju helt uppenbart.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Du är delägare i Consensus Asset Management, som bolaget, det är bolagets fullständiga namn.
Ja.
Och ni är också listade på Spotlight. Och du kommer ju svara så här att du investerar merparten av dina pengar i fonden, såklart. Men hur investerar du det du inte investerar i fonden? Vad gör du då för någonting?
Nej, men mina bästa idéer är ju fonden. Så att svaret är ju precis som du säger då, att jag sitter gärna i samma båt som våra kunder, så att jag köper ju fonden. Sen har vi ju regler att ta hänsyn till i och med att det är en fond, så vi får inte ha allt för stor andel i enskilda bolag. Så att jag har väl ännu starkare tro i våra bästa case än vad jag kan köpa i fonden då. Så att Embracer, Evolution och sådär.
Du ligger tyngre där?
Ja, det gör jag.
Okay. Vad är din sämsta investering?
Men vi var inne i Oniva Online Group för många år sedan. Det var väl 2013-2014 där siffrorna var så bra så att man bortsåg lite från att magkänslan kring bolaget inte var så bra. Och det skulle man inte gjort. Så där förlorade vi nog 80-90% av vår investering. Och det var liksom kokade böcker och sådär. Och det där är väldigt svårt att skydda sig ifrån som aktieägare. Och det är den risken man tar lite. Och även om man får ju aldrig tillbaka sina pengar. Liksom, även om det skulle vara så att företagsledningen åker i fängelse. Liksom. Men det är svårt att lita på magkänsla innan man har erfarenhet. Utan det bygger man ju upp. Liksom. Så jag skulle säga att jag räknar ju mindre kassaflödesmodeller idag än vad jag gjorde för 15 år sedan.
Och mer magkänsla liksom.
Ja, faktiskt.
Ja. Din bästa investering då, vad är det?
Ja, sen jag började så är det nog ett bolag som heter VBM som jag ser det mera blev Björn Borg. Det tror jag är i procenten. Det gick i alla fall väldigt snabbt där. Jag tror det var 3000% på 3 år eller något sånt där. väldigt duktig företagsledning som sen också hade lite... Dels så blev det något svenskt klädunder, så klädesbolag värderades ju till P30 istället för P10. Och sen gick ju alla, sen hade man lite tur med modet att folk gick med byxorna halvvägs ner och visade sina kallingar. Så att Björn Borg blev ju väldigt exponerat där.
Saknar du det modet?
Nej, det var någonting jag studerade på avstånd tror jag. Men det var väldigt bra för bolaget.
Mm. Ni har i princip sålt hela Kambi, det var tidigare ungefär 5% av fonden. Vad ska ni köpa för pengarna?
Ja, man, det vet vi inte än. Pengarna bränner inte i fickan än så länge, utan vi bidrar vår tid där. Men vi ökade faktiskt i Hexatonic igår. Vi tycker att den är billigare än innan rapporten. Så man kan ju tycka att den gick upp mycket, men jag tror att vinstestimaten kommer revideras upp ännu mer än de där 15% som den gick upp igår. Mm. Sen letar vi lönsamma tillväxtbolag med en sund affärsidé som vi förstår. Och när vi väl hittar det så ska vi sätta de där pengarna i arbete. Sen kommer vi öka i favoriter i fonden när det dyker upp lägen. Liksom.
Det blir spännande att följa framöver. Jag säger tack till dig Anders Wright, fondförvaltare på Consensus. Du förvaltar Consensus småbolagsfond. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden magasin.
Tack själv, jättekul att vara med.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig Helene Rådstein. Jag är reporter på Affärsvärlden och mer information om Affärsvärldens journalistik det hittar du på affärsvärlden.se. Där finns reportage, intervjuer och det finns massvis utav analyser och massa annat. Även IPO-guiden ska man inte glömma. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka eller två. Håll ut! Hejdå!